Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Nu ska vi se här, Fredrik. Jag har skrivit ner här så att jag ska säga rätt. Det är dan före dan, före dan, före dan, före dan, före dan, före doppare dan.
Oj, det lät långt.
Ja, det låter ju långt. Hur är det med julfeelingen? Känns det långt bort, eller?
Jag köpte gran igår.
Igår?
Ja.
Herregud.
Och då är det sent? Eller tidigt?
Det är alldeles för sent.
Jaså? Okay.
Första december ska den jäveln upp.
Första december?
Första december.
Nej, det är sjukt.
Det är väl, det kanske egentligen är första advent. Men jag har i alla fall kört hårt på första december senaste åren.
Då barrar det innan julafton.
Jo, men har man en katt som heter Elsa som är galen i hela huvudet, då har man ändå inte en riktig gran. För det går okay. inte.
Då det är en sån här plastgran.
Ja, precis. Ah, ja. Nej, då skulle hon skulle förmodligen dö för att hon sitter och tuggar på granen. Så hon skulle ju liksom bli trasig i halsen av att sitta och käka vassa barr hela dagarna.
Ja, nej, men vi köpte igår.
Mm.
Det var svårt, tyckte vi. Det är jag och dottern som är ute och köper. Mm. Och vi har ju liksom tre misslyckade granar i rad. Så nu var det var så här tveksamhet och dåligt självförtroende både på henne och mig.
Men hur kan en gran vara misslyckad, menar du?
Förra året var den hemsk. Det var som att släppa in trollskogens elakaste gran in i vårt vardagsrum. Den liksom slukade allt ljus i hela rummet. Den var otäck.
Jag kan verkligen inte förstå vad du pratar om.
Nej, det var svårt, men såg man den så den var tät och liksom mörk. Den slukade ljus.
Den det var som åt en ljus. Demongran.
Det var demongranen. Den var riktigt otäck.
Den blev som en negativ kraft i ert vardagsrum då.
Och sådana granen, det tycker jag ni ska akta er när ni köper gran, att de har ju börjat så här frisera granar.
Mm.
De liksom klipper dem så att de ska vara. Och det ger ett stick. Granen är ju stickig från början, men det ger ett extra stickigt. När inte de här knopparna är på slutet, då ger det liksom ett extra stickigt intryck.
Men du åker väl inte och köper en gran utan såna här ordentliga handskar på dig? Eller? Du har burit in den med dina bara händer och tycker att det är konstigt.
Nej,
att det är
jag pratar
stickigt.
Bara om intrycket.
Okej.
Den mörka granen gav ett stickigt intryck.
Okej, okay. Där ser man.
Ja.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Det här är i alla fall sista hemmaborgen på några veckor. Nu blir det jullov i en månad, va? Blir det?
Ja.
Typ. Vi är tillbaka lagom till första träningsmatchen som alltså är i slutet på januari.
Exakt.
Mm. Och då kommer det förmodligen ha hunnit hända ganska mycket om man bara tittar på takten saker händer. Nu, vi ska flytta till Bern Arena, vi har värvat den här, nu är det den här provspelaren. Det händer ju mycket hela tiden, så det kommer ju förmodligen vara en hel del som hinner rinna under broarna på den här månaden då.
Verkligen. Det har ju varit en dramatisk vecka, minst sagt.
Ja, det har det. Men jag vill börja med någonting som vi pratade om förra veckan, Fredrik.
Jaha.
Mm. Du hade ju med dig en fantastisk supertabell.
Ja.
Som mynnade ut i hemmaborgens kanske största fiasko någonsin. Och då ska man veta att hela den här podden är ju byggd på misslyckanden och fiaskon. Ja. Så att det säger ändå ganska mycket att du lyckades ändå sätta någon form av rekord i det där.
Ja, det var helt obegripligt.
Precis, på det viset att det gick inte ens att förstå vad du for efter. Och då fick du ju en liten hemläxa då till den här gången. Skruva lite på supertabellen.
Ja.
Och då vill vi ju veta allihopa här nu hur det har gått.
Den är inte färdig, så kan man säga. Min supertabell, jag har inte lämnat den.
Nej.
Men jag har inte heller lyckats gjort den begriplig.
Okej.
Jag hade inte gjort alla lagen då.
Nej, det hade väldigt lite med saken
att göra. Ja, men nu har jag gjort alla lagen.
Du har gjort det, okej. Okay, för jag tänkte, du har ju inte gjort någonting, satt jag här och tänkte. Men du har ändå gnetat ihop.
Jag har gjort alla lagen och sen är de uppdaterade nu. Men jag har inte uppdaterat tabellen. Så jag kan rabbla flera sådana siffror.
Vi kan avsluta med det här, kanske. Se hur det känns.
Går det att sälja en sån tjänst kanske? För så här, så insomnings... Fredrik rabblar siffror.
Ja, Östers IF. Ja. 8000.
minus 8000.
Jag tänker mig någon sån här, vad heter det? Fröken ur röst. Mm. Någon sån variant.
Tycker du inte att min duger då?
Nej, men bara att det är den framtoningen du ska ha.
Att liksom... Man kan ju ändå notera att när David Seger sa hasta la vista till ÖSK, så då blev det ju, då var det 2000, lite drygt 2000 superettan minuter till som gick ut.
Ska vi börja med den stora nyheten då, som folk undrar nog säkert lite grann hur stor nyheten är, det här med att ÖSK lämnar Bern Arena. Då vill jag veta, vad betyder det här liksom konkret, för det är lite olika beroende på om det är akademilaget vi pratar om eller A-laget. Eller vi börjar där. Vi börjar där, så har jag en till följdfråga sen.
Ja. Ja. Vad frågar du? Var det där en fråga?
Det kanske inte var det. Nej. Ja, men så här, när man läser artikeln då förstår man ju att akademin flyttar. Men jag tyckte också att det lät som att alltså A-laget, superettanlaget, också kommer hålla till lite på Ekäng.
Ja, precis. Ja. Det kommer de göra. ÖSK har ju förut tydligen då, ja, lite olika uppgifter där som jag vet inte riktigt. Mellan 900 och 1000 minuter. Timmar, ursäkta. Timmar, förstås. 900 timmar.
Du har fastnat i din minut.
Ja, precis. Har de varit på Bern Arena då. Och nu ska de vara där 350 timmar.
Okej.
Ja, och sen spelar ju då ÖSKs herrlag 15 hemmamatcher. För det har ju varit några som inte har abonnemang på NA till exempel. Har ju börjat här tro att ÖSK ska spela sina hemmamatcher någon annanstans. Och det ska de ju inte. Så det är 15 matcher som de ska spela hemma. Och det är upp till 6 timmar. Det är mellan 5-6 timmar per match. Så där har du ju liksom 100 minuter.
Okej.
Ungefär. Eller 100 timmar. Förlåt mig.
Vi får börja, i den här podden pratar vi i minuter.
Ja, precis.
Från och med nu så får man bara liksom ta, det är som när man läser recept på amerikanska recept, då får man ta att det är så här ounces och grejer och bara,
cups. Hur stor är en cup?
Ja, exakt. Ja.
Timmar då, så 350 timmar ska de boka. Och sen då, låt oss säga 120 av dem kommer gå åt att spela matcher. Så då har de ju då 200 någonting kvar att träna på. Och det räcker ju inte.
Nej.
Så då måste de vara någon annanstans resterande tid.
Ja.
Så det är en sak som det betyder. En annan sak betyder ju att de lämnar sina... Akademin lämnar, de har väl haft något omklädningsrum, men de har haft fasta utrymmen som de alltid har haft då, i den norra läktaren, den stora huvudläktaren, och det lämnar de helt.
Och utrymmena som de har i västra läktaren, det är ju egentligen det som utgör lite ÖSKs verksamhet, alltså deras A-lagets omklädningsrum och uppehållsrum och allt det här, de sitter och kollar video där. Och
det blir kvar.
Det blir kvar.
Ja, den delen och kontoret blir kvar. För det är ett annat hyresavtal. Det är ett avtal med Örebroporten.
Okay.
Och det har de inte så att de kan säga upp till i år.
Okej. Har de idéer om att göra det? Eller?
Ja, just nu verkar allt möjligt, tycker jag. Och sen, jag har ju länge trott att det här var ett slagträ i en förhandling. Att man hotade. Sen visade det sig att ÖSK är ju nu verkligen vilja att flytta ifrån Bern Arena till stor del då.
Mm.
Jag tror ju däremot kanske inte det sista ordet är sagt. För det är ju en väldigt, väldigt olycklig situation för båda parter egentligen. Där ÖSK måste flytta till Ekäng som ju inte har värme på sin konstgräsplan. Och kommunen står med en stor elitarena som inte har fullbeläggning. KIF Örebro är där, men de betalar ju ganska lite i förhållande till ÖSK.
Mm.
Och jag antar att Örebro Black Knights också betalar väldigt, de är ju där ganska lite, de är ju bara där vid matchevenemang. Så,
ja.
Så det är ju ingenting som drar runt arenan. Så John Johansson hänvisar ju till skattebetalarna. Men skattebetalarna är ju också förlorare i det här. Han menar på att man kan inte sänka priset för ÖSK på grund av att skattebetalarna ska bli ledsna. Men skattebetalarna är ju en av de stora förlorarna i det här eftersom Bern Arena har väl inte varit någon vinstaffär för kommunen, men nu blir det verkligen inte det.
Nej, just det.
Beroende på vad de gör då. Vi vet ju inte. Det man märkte när man pratade med Lars Larsen, det var ju att han var extremt orolig för att kommunen då, när ÖSK säger upp det här avtalet man har, som där det är en fast summa för massa olika timmar då. Att kommunen ska komma och säga att ja, jaha, ska ni hyra timme för timme? Ja, men då blir det här priset istället.
Att det blir dyrare?
Ja.
Mm-hmm.
Extremt orolig verkar han vara för det.
Okej.
Okay. Ja. Och det kanske är inte orimligt att tro att det blir någon. Jag vet inte varför han heller är så orolig för det. Kan det vara så att man i de här förhandlingarna med tjänstemännen på kommunen har fått höra att det skulle kunna vara en möjlighet?
Mm, just det.
Så det är massa olika förlorare på det här och jag kan inte riktigt förstå. Jag kan inte riktigt förstå hur vad liksom kommunen går in i förhandlingen. De har ju liksom inget riktigt att förhandla med, eller har de det? Det är som att man bor i en stad med en person i, som öppnar man en butik där. Och sen kastar man ut den där personen.
Ja.
Det är inte så att det står några andra klubbar och kör för att komma in.
Nej, det får ju ibland ett lite för lite fult, fula associationer det här med att kommunen ska hjälpa till inom citationstecken med fotbollsklubbar. Och det är ju för att det finns de här skräckexemplen på där det har spårat ur. Liksom. Mm. Men han pratar om skattebetalarna, att det är deras pengar och hitan och ditan. Men det är ju också folk som betalar skatt, det är också människorna som bor i Örebro. De, många värnar ju också om ÖSK.
Ja, exakt. Och sen tjänar ju inte skattebetalarna någonting på att kommunen inte får in några intäkter alls.
Precis.
Så alltså att ÖSK kommer spela i Allsvenskan inom någon framtid, det tror jag inte är orimligt att tro. Det borde vi nog tro här i Örebro. Och då kanske det vore klokt att backa då under de här åren för att ta in mera pengar sen.
Mm.
Kan jag tycka.
Mm.
Men det är ju svårt förstås. Men jag reagerar lite på när John Johansson kokar ner det till att det här handlar om principer, säger
han. Han sa ju det, men han sa ju också att vi vill inte att det ska bli en prestigefråga. Det sa han ju faktiskt också.
Ja, precis. Men det är olyckligt, verkligen, för alla parter.
Mm.
Och det inkluderar skattebetalarna.
Ja.
Det blir ju jättekonstigt om den här arenan som då är byggd med konstgräs för att den ska användas.
Mm.
Och sen så används den inte.
Nej.
Och ÖSK ska trängas med ungdomar på Ekängs IP istället.
Alltså det är helt bisarrt att ÖSK inte ska vara på Bern Arena. Det hör man ju bara. Man behöver inte ens plocka isär det så mycket mer. Det är klart att de ska vara där. Liksom.
Ja.
Men den stora frågan är ju just det här. Hur mycket av ett förhandlingsutspel är det här? För att det tror jag att många kanske förutsätter att det är. Samtidigt så är det ju så att Larsen har ju pratat om det här ett tag, att det kanske kommer behöva bli så här. Nu säger han att vi har klubbat igenom det här på ett styrelsemöte och de har till och med satt ett datum att 1 januari gäller det härifrån. Det är ett par veckor kvar dit. Så är din känsla att nu är det här faktiskt på riktigt, eller är din känsla att de vill få det att se ut som att nu är det på riktigt, så nu, det är nu eller aldrig för kommunen?
Jag tror att det är på riktigt på det sättet att ÖSK kommer flytta ur.
Mm.
Och sen börjar de inte träna exakt klockan 12 den 1 januari. Det finns ju några dagar kvar där. Men jag tror att de genomför det här beslutet nu, och jag tror inte att det hinner ryckas upp. Sen är väl ändå min känsla att jag tror inte att det kommer gå ett helt kalenderår innan ÖSK är tillbaka igen.
Just det.
De borde väl komma överens om någonting under tiden.
Mm.
För ja, om nu ÖSK visar sig villiga att flytta, så då har ju inte kommunen så mycket kvar att förhandla med.
Nej.
Kan jag tänka mig. Alltså, vad finns det för alternativ? Det är att man då släpper in andra klubbar som får hyra arenan. Det blir ju ledigt.
Ja.
Och då,
de klubbarna hade ju i så fall behövt ett lägre pris.
Ja, förmodligen.
Vilket då holkar ur hela kommunens...
Ja.
Idé.
Ja, så ja, alla är förlorare på det här.
Ja.
Jag ser inte riktigt att när jag ska titta på sin ekonomi, de kommer ju presentera även en minusbudget för det kommande året, och man börjar nu snudda på, det kommer ju gå minus drygt 3 miljoner i år. De gick in med 7, de lägger en minusbudget för 2024, och då börjar det bli väldigt nära komma ner på noll eller minus.
Mm.
Och det vet alla örebroare vad det kan betyda med elitlicens och liknande.
Ja.
ÖSKs styrelse måste ta det här på allvar. Och när de tittar på posterna, så är det bara 2 poster kvar som man kan dra in på. Och det är spelarbudget och det är Bernavtalet. Och om de kan spara runt 1 miljon på ett Bernavtal, då är nog faktiskt Lars Larsen och styrelsen då skyldiga att spara in det, helt enkelt. Så man kan tycka att det är ett slagträ in i en förhandling, men jag tror också att de är faktiskt tvungna att göra så här.
Då får vi säkert anledning att återkomma till det, eller vill du lägga till någonting?
Nej, en sak ur ÖSK-perspektiv så för det här lite ÖSK-elitfotboll och ÖSK-ungdom närmare varandra.
Mm.
Och det kan man ju, den uppdelning som gjordes, jag vet inte när den gjordes, för ganska många år sedan nu, har ju känts lite sådär märklig. ÖSK-ungdom har väl också, vad jag förstår, mått ganska bra i sitt. Och sen har haft kämpigt.
Mm.
Men det är ju 2 olika föreningar då under en allians, kan man väl säga. Så det kan väl kanske på längre sikt vara en bra sak för ÖSK i sin helhet. Att de här 2 delarna då kommer närmare varandra igen.
Mm. Och idén med att akademin är där A-laget är väl att de ska vara nära varandra, antar jag. Och det blir ju konstigt att säga det, men det är ju också viktigt.
Mm.
Jag vet inte hur man hittar den perfekta balansen där, men det är klart att det måste vara så att kvaliteten på akademiträningarna kommer påverkas av det här.
Ja, kanske bara om det inte går att spela på planen under vintern då. De säger ju att de ska få plats. Niklas Aronsson säger på ÖSK Ungdom då, säger ju att alla kommer få plats. Och ja, man hör ju redan lite ungdomsledare som är oroliga för om det ska bli så.
Mm.
Det får vi ju förstås bevaka om det är så att A-laget och akademin då kommer flytta på ungdomarna på ÖSK.
11-åringar får träna 20-30.
Ja, precis. Och sen är det ju damlaget då som ju i det här blir mera kvar på Grandpappaparken.
Ja.
Och sen kommer även de då träna. De måste ju också träna kvällstid, för de är ju inte helt proffs. Så de ska ju också in och samsas där på Ekings IP. Och sen så verkar det som att det hade inte jag koll på, att det är 9 9 lag i Superettan som spelar på naturgräs den kommande säsongen.
Okay.
Det är ganska många.
Ja.
Bara 6 av motståndarna som spelar på konstgräs. Och då kanske man har funderingar på att också träna mer på naturgräs under sommarmånaderna. Så ja, vi får se. Det var i alla fall en väldigt dramatisk vecka.
Det var det. Det här var ju inte den enda nyheten. Det var ju också så att lagkaptenen David Seger drog helt enkelt.
Ja.
Han har ambitioner att spela i Allsvenskan och bryter med ÖSK. Lite överraskande ändå, va?
Ja, jag tyckte det var väldigt överraskande.
Mm.
Det kommunicerades väl ett flerårigt avtal eller ett tvåårigt avtal när han skrev på. De här avtalen är ju inte offentliga. Så man vet ju inte riktigt vad det innehåller. I det här fallet så innehöll det då en option att det var ett 1+1 år där båda parter kunde säga upp det efter ett år. Jag blev lite förvånad, ja. Nu tror ju då David Seger att han ska kunna få ett allsvenskt kontrakt. Han trodde nog inte, får man ju då slå fast, att han inte trodde att det var en klubb som var villig att köpa honom.
Nej.
Köpa loss honom från ÖSK utan att han var tvungen att komma gratis om det var så. Och då tog han den chansen. Det kommer ju förstås visa sig. Det är ju inte så att hans tillvaro i ÖSK har varit i Shangri-La. Liksom. Det har ju han är ju en offensiv mittfältare som säkert till 70% har fått spela i en obekväm roll som sexa istället under sin tid i ÖSK de senaste 2,5 åren. Så det kanske också påverkar lite grann, kan jag tänka mig. Alltså, om man hade fått spela i en roll som man verkligen trivdes i, så kanske inte han inte hade tagit det här beslutet.
Just det. Jag har ju i många år följt en annan superettanklubb i länet. Och det är sällan en bra idé det här, alltså. Att spelarna som tycker att jag är för bra för Superettan, så jag går till en allsvensk klubb som inte har betalat pengar för mig. Det blir nästan aldrig bra, alltså.
Nej.
Det är faktiskt så. Man ska ha lite is i magen och vänta in en klubb som verkligen vill ha en, tror på en och vill satsa på en och inte tar en i någon form av, ja, vi kör väl då, energi. Det är alltid de som har blivit köpta som det har gått bra för. Och de som själva tycker eller har fått förklarat för sig av sin agent hur bra de är. Det brukar sluta med att det blir en annan superettanklubb som de går till. Eller om de hamnar i någon klubb där de inte alls får spela då i Allsvenskan.
Ja,
jag tror inte att det här är... Ja, du har frågat honom. Jag tror inte att det här är ett smart drag av David Seger. Men du har pratat med honom själv.
Det du säger rimmar ganska bra med alltså att han vet nog riskerna. Jag ställde ju frågan, var är du på väg? Han siktar ju på allsvenskan. Det stänger inte dörren för utlandet heller. Men när man ställer så här... Kan det bli en annan klubb i Superettan? Då säger han ju inte så här, nej, absolut inte. Men han säger att i det här läget nej. Men man vet aldrig, så säger han. David Seger är ju ingen dumbom. Liksom. Han vet själv att den här är en risktagande som skulle kunna innebära, om det går snett, att han är utan klubb. Och då tänker inte han stå nu och säga att han aldrig... sätter sig på någon sån
höghäst.
Nej,
precis, det fattar han ju.
Nej. Så, men jag tror att han kan hitta en klubb i Allsvenskan. Men sen är det ju frågan, precis som du säger, hur kommer han in i den här klubben, i vilken roll? Jag vet inte, det naturliga valen, det är ju Sirius som man har pratat om tidigare. Att Sirius var intresserad av David Seger. BP känns också ganska rimligt. Och sen tänker jag den här Stockholmskolonin 10 mil österut i Västerås skulle kunna vara. Jag skulle inte bli förvånad om David Seger känner Kalle Karlsson ganska väl.
Just det.
De kommer ifrån samma nivå i Stockholmsfotbollen. Den här Karlbergs, Sollentuna, den där väldigt många spelare kommer ifrån just nu. Taha Ali kommer ju därifrån. Och, ja. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om det är så. Att David Seger dyker upp i någon typ av roll i VSK. Som ju också har tappat mycket flera mittfältare i två i alla fall. I Daniel Ask och Olle Edlund. Behöver fylla på och behöver spetsa. Mm. Och fylla på kanske man tycker att David Seger håller för.
Mm. Spännande. Mm. Vi följer utvecklingen även där förstås. Det kom ju en god nyhet också.
Kom en god nyhet också.
Ja, det gjorde ju det. Ja. ÖSK har en målvakt.
Mm, precis.
Och det var inte den här provtränande Bayern 2 målvakten. Nej, precis. Ja. Utan det var Malte Pålsson från Halmstad.
Ja, precis.
Och honom, han nästan glömma bort lite att han var med i bilden när, nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Han Mr. 52% målvakt. Han som var och provtränade.
Vilken då, menar
du? Han provtränade med ÖSK, målvakten.
Sebastian Selin. Sa du inte hans namn för 15 sekunder?
Nej!
Nej. Du jobbade runt det.
Jag jobbade runt det. Ja, okay. Och sen till slut så var jag inklämd i ett hörn och var tvungen att erkänna att jag inte kom ihåg
namnet. Du jobbade
runt
det på ett sånt fantastiskt sätt så jag trodde att du sa det.
Vad bra.
Ja.
Vad skönt.
Du var
ja.
Du geni.
Ja, i en stund i alla fall.
Ja,
sen sprack det.
Det sprack verkligen.
Ja, nej, men
det exploderade
i ansiktet. Ja, precis. Nej, jag hade hunnit glömma bort lite att Malte var med i bilden. Mm. Men det har han ju såklart varit hela tiden då tydligen.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, tydligen. Mm. Jag ringde ju honom för ett par veckor sedan. Och trevlig kille får man säga.
Ja.
Väldigt trevlig. Han ringde ju upp mig. Han hade ju missat. Berättar vi det då? Vi kanske gjorde det då.
Att du var chockerad över att han ringde
ja.
Upp.
Ja, och han var lite besviken över att han hade gjort det.
Just det, han insåg vart han hade hamnat.
Ja, precis. Men det är en intressant målvakt. Han har ju lite allsvensk rutin och har absolut inte gjort bort sig när han har spelat i allsvenskan. Han har 7 matcher eller något sånt där. Men han har ju alltid valts bort. Först som backup till Malcolm Nilsson Sävqvist. Och när han hamnade i ett läge där han inte kunde spela på grund av psykisk ohälsa under säsongen så kunde man ju tro att Malte Pålsson skulle få chansen, men det fick han inte. Då lånar man in då Marco Johansson från Hamburg, va?
Mm.
Och han fick spela istället och Malte Pålsson återigen på kvisten. Och sen har han ju kommit in ibland och då som sagt aldrig gjort bort sig. Så det är nog en bra målvakt, tror jag. Det var intressant det där som Christian Järdler sa om att just Halmstad har producerat några målvakter av den där typen, alltså att som inte är Sebastian Selin långa.
Mm, just det. Ja, vad fan heter han som är så bra?
Pettersson.
Ja, Isak.
Isak Pettersson. Ja, som gick till Norrköping och blev jättebra där.
Petade Mitov Nilsson gjorde han.
Ja. Och sen hade också Christian Järdler koll på att den här landslagsmålvakten Kalle Jonsson som har ju spelat i Frankrike och i FCK Köpenhamn. Han också är inte 1,90 lång utan lite kortare.
Mm.
Malte Pålsson är ju 1,83. Så det blir ju senast ÖSK hade en lite kortare målvakt, det är bara Bobby Allain. Och det var inte så, gick ju inte så bra.
Nej.
Nej. Bobby spelar ju Ligue 2.
Okej.
Okay. Nu.
Ja.
Han spelar ju för Grenoble.
Okej.
Okay. I franska andra ligan.
Ja.
Vilket ju är en väldigt hög nivå.
Ja.
Bland annat då Isak Pettersson var väl tredje målvakt i Toulouse när han var i Ligue 2. Men deras Grenoble, han är ju intagen som backup-målvakt där. Mm. Han var ju i Grekland ett tag också. Var ju backup där också efter att ha lämnat Dalkurd.
Ja.
Ja, men nu är ju den här första målvakten är ju skadad. Så nu står han plötsligt i topplag i Ligue 2.
Det var som fan.
Ja, höll nollan i helgen. Ja. I sin andra, han har spelat två matcher. Första blev förlust 0-1 och nu då vann de mot, jag vet inte, det var derby. Ja. Vann med 1-0. Bobby höll nollan.
Där ser man. Ja. På tal om fransmän, jag vet inte om jag har sagt det här till dig någon gång, men det var roligt när jag kollade upp vad som hade hänt med Damien Plessis, om du kommer ihåg den stjärnan.
Ja.
Ja, han hade ju alltså hamnat i någon liga som otroligt obskyr, som inte ens hade trepoängssystem.
Nej,
så det var någon helt kalanka.
Har inte han varit på Martinique eller något sånt där? Någon så här Söderhavsö? Jag vill rätta här, det ligger utanför Afrika. Men jag tror att det är något sånt här.
Det kan vara det, för att det var någon sån där helt, ja, jag vet inte, någon låtsas
fotboll. Ja, otrolig profil.
Ja, det var, han och Axén ihop var en sån här perfect storm också. När Axén stod och raljerade över honom, det var väldigt underhållande vissa gånger.
Med målvakterna där, så nu blir det ju en... Ja, det känns inte helt hundra att Malte Pålsson är första målvakt. Jag tror nog han kommer in med tanken att han ska vara första målvakt. Men det är en ganska jämn kamp, så kan man uttrycka det, med Daniel Strindholm. Mm. Två unga målvakter som inte har någon vidare mycket senior erfarenhet som nu ska ha ÖSK i sina trygga nävar. Liksom. Vi får se hur det går. Daniel Strindholm är ju en lite... Han är en väldigt aggressiv målvakt. Det känns som att det kan bli väldigt bra, men också lite dåligt ibland, tror jag. Det har inte riktigt blivit det de gånger han har spelat. Han har klarat det ganska bra, förutom mot AFC sista matchen här. Du vet inte, han spelar ju framför ett lag som var fruktansvärt dåligt. Det går ju knappt att värdera.
Nej.
Men då tror jag Malte Pålsson är lite en stabilare målvakt. Men Daniel Strindholm kanske har en högre verkningshöjd
heter det faktiskt.
Verkningsgrad. Ja. Nej, men det,
verkshöjd eller verkningsgrad. Verkshöjd, du får välja en av de två.
Jag är ute efter verkshöjd. Jag ser Daniel Strindholm som en konstnär.
Det gör vi väl alla.
Ja.
Ja, det var han som var galen i huvudet också, som du berättade om.
Nej, det har jag inte sagt. Men han är inte den vanliga typen. Det är han inte.
Nej. Nej, det var för övrigt min sambo som ju var exekutiv producent av Hemmaborgen när Hemmaborgen fortfarande var Hemmaborgen.
När det var bra.
Ja, då jag skrev bara ett... När det var stil på Hemmaborgen. Ja, ja. Ja, då jag skrev bara ett sms och så här, såg du att han Malte blev klar, skrev jag. Och då skrev han, bra, hoppas han är dum i huvudet. man vill ju ha en galen målvakt.
Ja.
Så är det ju. Men om man ska vara seriös, det är ju faktiskt väldigt intressant med en sån här tight fight mellan två ganska oerfarna då målvakter. För att många har ju varit, nu var ju Strindholm skadad, så det är ju vad det är, men många var ju intresserade av att se vad är det där för någonting. Och framförallt då i takt med att Eskelinen blev mer och mer ifrågasatt, så blev det ju väldigt sådär. Men det är ju faktiskt väldigt ofta så för en tränare att när det gäller målvakten så är det gammal eller äldst som gäller. Alltså det är väldigt svårt att flytta på en målvakt när den ena har gjort mycket mer bara. Och har mer seniormatcher på CV:t. Det är väldigt svårt att komma ifrån det. Så det här blir ju en fight som är väldigt öppen om man ska ta den med målvaktsmått mätt. Så är det ju superöppet.
Ja.
Och det ska bli kul att se, tycker jag.
Ja, precis som allt annat med ÖSK så är riskfaktorn ganska hög. Alltså. Man spelar ett högt spel med två, att gå in i en säsong med två oerfarna målvakter på det sättet. Det är höga spel. Det kan man väl också notera med David Seger. Det är intressant när han nu lämnar på det här plötsliga sättet. Hade det då varit bra att ha Kevin Walker kvar i truppen?
Mycket bra fråga.
Ja. Ja, jag är inte helt hundra heller, men på något sätt nu när man ser på träningarna nu när islänningarna Valgeir och Axel är på Island och inte tränar, så ser det otroligt och oerfaret ut.
Mm.
Och då, alltså utan Daniel Björnqvist, utan Kevin Walker, utan David Seger nu, utan William Eskelinen också, som var någon som liksom ändå hade stor erfarenhet. Då hade jag nog kunnat tänkt mig sett Kevin Walker på planen där. Men och sen när det ska spelas fotboll i vår, då får vi se liksom vad ÖSK kan ersätta med. Men återigen, Walkers sorti nu har blivit, det har lämnats in några poletter till i den. Att det är ännu högre spel.
Mm.
Att man lät Walker vandra ut.
Hur många ÖSK-supportrar tror du det är som sitter och ändå känner så här? Det är ju jätterimligt allt du säger. Men rent känslomässigt, tror du inte att många är så här? Bra, skicka allihopa. Vi bygger om helt liksom.
Ja, ja. Jag tror att det är ganska många. Och jag tror också att det är i ÖSK-ledningen faktiskt, när det gick så snett på hösten, också att de hamnade lite i det, åt det hållet. Att nej, men vi ska inte ha kvar någon av de här. Alla som är en, det var få som var kantboll. Vi ska komma ihåg det, att det är lite ÖSKs narrativ att de skickade ut alla. Det
var, absolut, ja, absolut.
Det narrativet ska vi inte köpa. Det, de allra, allra flesta av de här åtta spelarna då hade ändå lämnat. Men det fanns ju några som man skulle kunna ha gått in i en förhandling med. Den förhandlingen hade inte varit självklar, än som ÖSK hade velat. Så, men det blir ju ännu högre insatser på just det namnet då, som vi pratar om, Kevin Walker. Som hade kunnat gjort ett jobb, tycker jag, som en lagkapten i det här laget. Oavsett om han hade spelat eller inte lite grann.
Mm.
Varit en viktig röst i omklädningsrummet och så. Ja,
så är det.
Så är det.
Så är det och så blir det.
Mm.
Som min faster Lisbeth brukar säga. På sörmländska också. Så ja. Är det och så blir det. Ja. Hörru du, vill du tillägga någonting eller ska vi ta årets sista, vad hände med honom?
Mm. Ja, vi får se. Gärder säger att han ska sätta sig ner med Martin Springfeldt på tisdag, vilket är imorgon när vi spelar in det här.
Mm.
Vi får se om det blir något klart. Det finns ju även lite röster i den här. Det är något i Svartvitt forum som har hög trovärdighet som fortfarande hintar lite om att det kan bli klart något innan jul.
Var det samma som lanserade Malte Pålsson? Och yoga var det?
Ja, precis. Mm. Mm. Mm, precis.
Då vi kan kosta på oss en hälsning till Oyoga.
Oyoga. Ja. Vi hälsar god jul.
God jul. Och ta hand om dig och din familj.
Ja, precis.
Önskar vi.
Ja.
Ja.
Så det kan ju hända någonting nu, inom kort.
Mm. Spännande. Men du, då gör vi så här att jag drar fram påsen.
Mm.
Och,
vilken påse då?
Vad händer med honom påsen?
Mm.
Mm. Och nu har ju lagom till slutet på säsongen här, så har ju vad händer med honom segmentet nått någon slags superform.
Ja, verkligen.
Vi har ju haft kanonspel. Är det tre veckor i rad som vi har skickat in Sebastian Ring, sen var det Taha Ali, sen hade vi någon förra Valdet veckan.
Ja,
och alla de tre gick ju rakt in.
Ja.
Det är tre spelare på tre veckor. Vi håller nästan samma tempo som riktiga ÖSK.
Ja.
Med
så man kunde drömma
bygga
om att
ÖSK. Truppen.
Ja. ÖSK skickar ju mer ut.
Ja.
Spelare.
Om du får gissa nu, om det blir plattfall här i årets sista lapp, eller om vi går ut i samma stil.
Jag skulle vara nöjd med, får vi in en mittfältare tycker jag. Det skulle vara fint.
Okay.
En mittfältare om jag får önska.
Men gissa, innan jag tittar på lappen så vill jag att du gissar om det blir flipp eller flopp.
Flopp.
Det tror jag med.
Ja. Men det är ju ditt DNA liksom.
Ja, precis. Ja.
Blev det flopp?
På den här lappen står det Yassin, och inte Ahmed Yassin utan Salar Yassin.
Salar Yassin?
Ja.
Nu ska vi se. Det här är ju jätteintressant. Det är ju nästan, oj, ja, men det här är ett stort namn, det tycker jag.
Ja.
Salah Yassin, alltså den äldste brodern av de fotbollsspelande Yassin-bröderna.
Ja.
Jag är lite osäker på om det finns, det finns ju en bror till som inte har spelat fotboll.
Men de är väl fotbollskoppling allihopa, eller?
Ja, det är knappt den första, tror jag.
Det finns ett svart får.
Ja, han äger ju restaurang.
Ja. Ja, jag säger inte att han är en dålig människa.
Nej,
jag säger bara att han inte håller på med fotboll.
Ja. Nej, men Salah Yassin då ansågs ju i stort sett nästan som en av Sveriges absolut mest lovande fotbollsspelare.
Mm.
Jag ska inte säga Örskå, för det var det verkligen inte. Det var Örebro län vann ju den här distriktskuppen med spelare som Magnus Wikström, Abjar Barsom, Samuel Vovoa. Ett otroligt lag som vann den här på juniornivå. Och den här matchen, finalen spelades mot Malmö, visades på tv, direktsändning.
Oh.
Ja, otroligt. Jag tittar på den matchen och då... Malmö hade Daniel Andersson som stor stjärna på mittfältet och sådär. Eller Skåne ska jag säga då. Skåne hade det. Bäst på planen, Salah Yassin. Överlägset. Liksom.
Mm.
Otrolig spelare.
Vad sa du, vilken ålder var det här nu?
Ja, de är ju födda runt 1980.
Mm.
Där, 79-80 tror jag, något sånt. 78 kanske, 78. Ja, 78 tror jag. Ja, jag tror det. 78 är det nog vi pratar om.
Men när den här matchen, hur gamla var de?
Ja, då är de ju 16-17.
Ja,
Så, och sen spelade ju inte han för några pojklandslag för att han hade inte svenskt pass på den tiden. Han gjorde också debut ungefär samtidigt med Samuel Vovoa, men slog aldrig igenom. Och man ska komma ihåg att den här tiden var väldigt annorlunda. Alltså killar, spelare med invandrarbakgrund var ovanligt. Vi har pratat om det tidigare. De ansågs ofta lite annorlunda. Det var den här fördomen om att de var lite sydländska och tekniska.
Mm.
Det var liksom
en
sanning.
Men de kan inte komma i tid.
Nej, de kan inte komma i tid. Jag är helt säker på att det var en kämpig. Och vi har pratat om det tidigare med det här att Yassin-bröderna liksom... Det krävdes tre försök för att skapa. Liksom, först kom Salar, sen kom Said och sen kom Ahmed. Och när Ahmed med hjälp av sina bröders erfarenheter för att hur man ska ta sig in i en klubb så lyckades han. Mm. Han var ju, jag är helt säker på att han är inte en större fotbollstalang än vad Salah Yassin var. Men det var någon som hade gått före.
Och
det var,
och trampat det var, upp vägen.
Ja, och det var Salah Yassin. Sen blev det ju inte så här. Det blev ingen strålande fotbollskarriär riktigt. Han var, jag för mig att han var i Grekland. Doxa Virona. Kanske något liknande.
Mm.
Och sen spelade han lite i Rynninge. Och sen säkert någon fler klubb som jag har glömt bort. Men det blev inte jättemycket mer. Men jag tror att man mycket kan faktiskt spåra det tillbaka till hur det var i svensk fotboll på den tiden. Det var inte självklart. Men det är en offensiv mittfältare, anfallare som kanske inte hade det där. Ahmed är ju en riktig jäkla slitvarg. Mm. Förutom att han har vissa spetsegenskaper så jobbar han extremt mycket. Och det gjorde väl inte, jag kanske har samma fördom barn av sin tid. Liksom. Men jag upplevde inte att Salar var den. Han var mer en playmaker, ganska elegant spelare som det hade varit spännande att se. Men om man inte fick chansen eller om det var någonting i hans fotbollsspel som inte riktigt räckte till slut. Snabbhet och arbetskapacitet, jag vet inte. Men vi kan konstatera att han blev inte den stora stjärna man trodde att han skulle bli som tonåring.
Just det.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska han in i elvan?
Ja, det är ju nära kan man säga, men det kan vi inte riktigt. Det är ju Sebastian Henriksson, Paulinho och Fredrik Nordback som vi pratar om. Han skulle kunna spela i kedjan också, men jag skulle ändå säga att det är mittfältet som hans plats, en offensiv mittfältsplats. Och nej, jag skulle säga att det är kantboll ut.
Okay.
Profilmässigt så hade jag gärna tagit in honom.
Profilmässigt så var det en flipp i alla fall. Ja. Mm. Bra. En sån elva kanske man också skulle sätta ihop någon gång.
Ja,
profilerna. Verkligen. Och då vill man ju dänga in Damien Plessis och så kan det ju bli liksom kvaliteten på spelarna, oerhörd variation.
Du googlar ju aldrig Sala nu. Du brukar ju alltid googla, skugg-googla.
Ja, men jag har slutat googla för att det är så du kan ändå alla spelare utan till. Så att jag skiter i att googla.
Men Sala, du är Sala skulle Google. Man ju ändå veta vilken. Jag tror att kan det finnas Motala där också på CV:t?
Så kanske. Kan det vara.
Ja. Mm.
jag tänker inte lyfta ett finger här.
Nej,
ja. Men du Fredrik, då ska vi ta och packa ihop det här hemmaborgen-året.
Mm.
Vad önskar du dig i julklapp?
I hemmaborgen-perspektiv?
Nej, då önskar man sig ju bara att vi kunde få någon jävla ordning på det här någon gång.
Ja,
och det verkar inte som att det kommer hända.
Nej, inte nu direkt.
Nej.
Håll inte andan.
Om du var Christian Järdler, vad hade du önskat dig i julklapp till laget?
En riktigt jäkla bra mittfältare.
Mm, inte mittback.
Nej. Nej, det är också, men jag tror att det är lättare att hitta mittback.
Du tänker så?
Mm. Att hitta en mittfältare som ska vara pappa för det här laget och kunna spela fotboll och jaga ner folk samtidigt, det kommer bli jättesvårt att hitta.
Mm. Mm. Vem är lagkapten just nu i spelarna som ÖSK har idag?
Ja, det är ju jättesvårt att säga. Vilken ska det vara?
Den enda som går att säga är ju Kalle,
ja,
är det inte så?
Ja, i det här läget så borde det konstigt om det inte var Kalle Holmberg.
Det skulle vara ett märkligt betyg till Kalle Holmberg då.
Då vet människor saker om Kalle Holmberg som inte vi vet.
Precis, men vi har ju varit inne på det förut att det ska ju såklart värvas kaptens egenskaper.
Mm.
Det är ju ett kriterium också, utöver liksom själva.
Blir Kalle kapten, tror att han slutar såga sitt lag igen på fotknallarna då, som han gjorde efter
Östersunds match? Vad var det han sa? Att det var som femåringar? Eller?
Ja, vi försvarar som femåringar.
Ja.
Och Järdler sa att ja, han sa att efteråt handlar det mer om själavård.
Jaha. Ja.
En träningar alltså, inför de skulle spela en ödesmatchen efteråt.
Ja, just det. Ja, men alltså, för en lagkapten så kan jag tycka att det är klart att det handlar om att ibland skydda laget.
Mm.
Men det är ju också mycket en roll utåt. Att man måste också kunna peka ut det alla ser på något sätt.
Ja.
Så att, jag tycker Kalle ska vara Kalle.
Mm, det hoppas vi.
Kanonkapten.
Ja, ja. Ja, men det måste ju vara. Om man inte värvar in någon som är väldigt rutinerad. Så, men,
ja, så men, kan det ju vara. Men, såklart.
Men det är ju lite ovanligt att man bara ger. Att man ger i liksom välkomstpresenten lagkaptensbindel är inte helt vanligt heller.
Precis, men det är ju, man behöver ju två liksom.
Ja.
Så att oavsett så kommer ju någon av de nya behöva vara en sån person som kan ta ett sånt, en sån roll.
Mm. Mm.
Om man säger så.
Ja, jag menar en mittfältare som är lite tuff, snabb och kan spela boll.
Mm.
Det vill ju alla ha.
Ja. Du vill inte veta vad jag önskar mig? Och
jag vill jättegärna veta vad du önskar. Vad önskar du?
Jag önskar mig faktiskt inget särskilt. En till, en ny liten katt till mig och hemmaborgen kanske. Men det kommer jag inte få. Jag kommer inte få mer katter nu.
Alltså,
så nej,
är du nära att bli katt-tant då?
Alltså, jag tycker ju att det där är ett onödigt utskällt folk, liksom, the cat ladies.
Ja.
Men det kan vi ta en annan gång. Ska vi säga så, Fredrik? Och så säger vi god jul och gott nytt år till våra lyssnare som hänger i och står ut med oss.
Ja.
Och så hörs...
Vi ska inte vara såna, vi har blivit flera.
Vi har blivit flera?
Ja, precis.
Ska vi outa det här att vi har gått om Hockeypodden?
Ja, i alla fall
vi berättar
nu.
Det.
Ja, vi berättar
det. Hockeypodden vet inte om det själva, men lyssnar de på Hemmaborgen så får de veta det nu.
Ja, precis. Ja. Senaste veckorna.
Ja, precis. Mm. Ja, men bra. Då säger vi så är Hemmaborgen tillbaka i slutet av januari. Mm.